synden och sådana konsekvenser.
Är du färdig? Gäller vila. Bismillah, alhamdulillahi, wassalatu wassalamu ala rasulillah. اللهم ربنا زدنا علما اللهم اغفر لنا وارحمنا وتوب علينا ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فأهلا وسهلا till den tionde lektionen i delen eller kapitlet om bönen från boken Sahih al-Targhib wa al-Tarhib av al-Imam al-Albani rahimahullah ta'ala. Och vi har alhamdulillah blivit färdiga med kapitlet om dygden av de obligatoriska bönerna och bönen generellt. Och vi kommer idag försöka hinna med två kapitel. Det första handlar om vikten av att be bönen i tid. Och det andra handlar om att be salat al-jama'a, att be samlingsbön. Och många, inshallah, intressanta frågor som hör till. Och det är också viktigt här. Någon kanske säger, men okej, vi ska prata om bönen i 50 lektioner, vi ska prata om bönen i massa kapitel. Hur mycket finns det att prata om bönen? Är inte bönen den viktigaste gärningen i islam?
Nej.
Det är den viktigaste gärningen. Är inte bönen skillnaden mellan muslim och kafir?
Nej.
Och därför blir också bönen en gärning som det finns mycket bestämmelse kring. Mycket dygder, mycket påbud, mycket förbud, mycket uppmuntringar. Mycket regler och bestämmelser. För att den då ska utföras på bästa sätt. Det handlar inte bara om att man ska be när som helst hur man vill. Utan bönen ska utföras på det sättet som Allah subhanahu wa ta'ala vill. Det sättet som gör Allah nöjd. Och därför är det så viktigt att man bemästrar bönen och kunskapen om bönen. Det är inte en kunskap där det är okej att inte veta. Det finns vissa saker i islam där man kan ursäktas. Eller man inte ålagd att söka kunskap i en viss fråga. För att man kanske inte ska åka på hajj, behöver man inte studera hajj. Man kanske inte ska gifta sig för tillfället, behöver man inte studera giftermål. Men bönen är någonting du måste göra. Så därför är det så viktigt att man känner till bestämmelserna kring bönen. Och det blir så fel att bönen är det viktigaste som finns. Vi ska be 5 gånger om dagen. Det som för oss närmast till Allah subhanahu wa ta'ala. Men vi är okunniga om dess bestämmelser. Och vi ber fel. Inte att vi nya muslimer vill lära oss be igår, vi ber fel, det är kallat, du ursäkta. Men någon person ber inte alls. Eller han ber fel. År efter år, bön efter bön. Hur? Det är klandervärt. Det är inte någonting som en person ska vara stolt över. Man skämmas över ett sådant lågt tillstånd. Allah måste ta. Så därför är det jätteviktigt att vi utbildar oss och vi lär oss om religionen. Och alltid försöker att öka i kunskap. Alhamdulillah, så länge du är på vägen av att söka kunskap är du på gott. Så som profeten alaihissalam sa att dunya mal'unatun, mal'unu ma fiha, den är värdig förbannad. Alltså den är värdelös, den är borta från Allah. Förutom 3 saker. Den lärde personen som lär ut religionen. Eller den som lär sig kunskapen. Han försöker att lära sig religionen. Eller att minnas Allah, dyrka Allah och vad som hör därtill. Så att är man inte en alim, vilket ingen av oss är, försök åtminstone att vara en student till kunskap som ständigt försöker att utveckla sig och lära sig religion på daglig basis. Lyssna på en föreläsning, lyssna på en bok, försöka gå på någon koranlektion och alltid stiga i kunskap. Och Allah, det är nobelt. Allah höjer de troende med iman och kunskap. Bismillah, låt oss börja. Första kapitlet. At-tarrib fi as-salah fi awwali waqtiha. Uppmaningen av att be bönen i dess första tid. Nah. Allah subhanahu wa ta'ala har sagt i Koranen inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. Att bönen är ålagd eller bestämd för de troende på specifika tider. As-salawat al-khamsa, de 5 dagliga bönerna, har specifika tider där de måste bes. De har en början och de har ett slut. Och det är föreskrivet, det vill säga obligatoriskt för oss muslimer att be bönen på dessa tider. Okej? Okay? Och som vi då sa att dessa bönetider har klargjorts i Koranen och i Sunna. De har en början och de har ett slut. Okej? Och man får be bönen från det att dess tid har gått in tills det att tiden går ut. Okej? Men det är bättre att be bönen i dess första tid. Och det är detta som dagens första kapitel kommer att handla om. Okej? Så låt oss ta ett konkret exempel. Till exempel salat al-dhuhr. Okej. Nu på sommaren. Den går in ungefär klockan 1 i Sverige, eller? Och asr går in vid 5-tiden. Så låt oss göra det enkelt och säga dhuhr 1, asr 5. Okej. Så att första tiden för dhuhr är klockan 1. Då får du be. Sista tiden för dhuhr är klockan 5. Eller 4:59. Då kallas det slut. Du får inte be det längre. Här finner vi rekommendationen av att be bönen i dess första tid. Och första tid betyder inte här första minuten. Att det går in 13:00, att direkt 13:00, Allahu akbar. Det är inte det som menas med hadithen. För att vi finner inte detta från profeten Sunna alaihi salatu wasalam. Han bad inte bönen första sekunden det gick in. Utan han, man kallade till salam och gjorde adan. Och man väntade 15 minuter upp till en halvtimme på att göra iqama. Och sedan så bad man bönen. Och det här är att be bönen i dess första tid. Genom en halvtimme efter att tiden har gått in. Är ni med? För jag har ibland fått såna här frågor av folk som är nya muslimer. Som har trott. De har liksom sett de här bönetabellerna. Och trott att man ska be bönen exakt på tiden. De säger 13:00. Om jag är på tunnelbanan, jag måste be. Om jag är på tåget, om jag är på stan, jag måste be. Och det är fel. Det är inte så religionen säger. Och det är inte heller det som menas med haditherna av att man ska be bönen i den första tiden. Utan i början av tiden. Och inte skjuta upp den alldeles för mycket. Är ni med? Så grunden är att det är rekommenderat att be bönen gärna i dess första tid. Och det är, kan man säga, tillåtet att be bönen till dess sista tid. Förutom att det är makruh, ogillat, att be asr sista tiden och att be fajr sista tiden. Det vill säga vad? Att man ber asr precis innan maghrib. Det är ogillat. Och att man ber fajr precis innan soluppgången. Det är ogillat. Men att be dhuhr precis innan asr, alltså en kvart innan asr, du ber en kvart i 5, det är inte ogillat. Det är tillåtet. Det är khilaf al-aula. Det är vad som är, vad kan man säga, det är bättre att be den tidigare, men det är inte haram och det är inte makruh att be den kvart i 5. Okej? Så grunden är då att man ber bönen i dess första tid. Och det finns vissa böner som är rekommenderade att skjuta upp. Obligatoriska böner som är rekommenderade vid specifika tillfällen att skjuta upp. Vet ni vilka? Två böner.
Isha-bönen.
Va?
Isha-bönen.
Isha-bönen, hur länge? Eller när får man skjuta upp den?
Innan halva natten.
Okej, och i vilka situationer är det bättre att be Isha senare? När man inte har skjutit. Bättre att be den senare. Bättre att skjuta upp den.
Alltid.
Och grejen är så här att det blir lite problematiskt för att de här haditherna handlar ju om att be bönen i moskén, vilket var grunden på profetens tid, alaihissalam, och då bad man i jama'a. Det handlar inte om att be hemma. Okay? Så de lärde sig att om muslimerna kommer senare till moskén och det är lugnt för dem att vänta med att be isha-bönen, så är det bättre att skjuta upp isha-bönen. För att en gång så kom profeten alaihissalam, jag tror efter, eller mot slutet av halva natten, och bad isha-bönen. Och så sa han, det här skulle vara dess bästa tid om det inte vore svårt för min umma. Inna hala waqtu hala ula ana shukka ala ummati. Men det här skulle vara den bästa tiden att be isha om det inte vore svårt för muslimerna. Men det var svårt, för att förr i tiden folk gick och la sig tidigt. De jobbade och efter solnedgången de väntade på isha, bad isha, gick hem och sov. Så att på den tiden var det svårt. Men låt oss säga nu att till exempel, som man gör i Sverige, att moskén säger vi ber isha klockan 8 på vintern. Och då har det kanske gått redan 4-5 timmar sedan solen gick ner, ibland upp till 6 timmar. Då är det här någonting bra. Det är bättre att be den 8 än att be den när den går in kanske 5 på eftermiddagen. Är ni med? Så att så länge det inte är komplicerat och jobbigt, så är det bättre att skjuta upp isha. Och samma sak gäller för personen som är ursäktad och inte ber i moskén och ber hemma. Det är bättre för den personen att skjuta upp isha och ber den senare. Och samma sak gäller kvinnan som ber hemma. Det är bättre för henne att be isha senare. Så länge det inte handlar om att man blir jättetrött Alltså du vet precis när man ska sova, man pallar typ inte ens göra vissa saker, eller man kanske till och med läser slarvigt för att man är så trött. Det är inte det som menas med hadithen, utan självklart att man ska be på bästa sätt. Så det är då rekommenderat att skjuta upp Isha om det inte är komplicerat påfrestande för personen eller gruppen av muslim. Vilken är den andra bönen som är rekommenderad att skjuta upp, Adam?
Duhur.
När?
När det är för varmt.
Ahsan. Det har nämnts i hadithen att profeten a.s. Rekommenderade att man skjuter upp duhurbönen om det är jättevarmt. Alltså abridu bil duhur. Yani kyl ner duhurbönen genom att skjuta upp den. Så till exempel, och det här, jag vet inte om det kan appliceras i Sverige, om vi når de nivåerna av hetta som man ibland kunde nå i Medina på sommaren. Alltså på sommaren, vi pratar om juni, juli, augusti. Det kan på dhuhr alltså bli riktigt, riktigt varmt. Solen är där och mashallah, i skuggan kan det bli upp till 50 grader. Då ska vi inte tala om solen. Så att man då väntar en och en halv timme och det kanske blir 45 grader eller någonting sånt, är bättre. Okej? Okay. Man kan också lägga till två tillfällen där det är bättre att skjuta upp bönen. Och det är om man är resande. Man har en legitim orsak att slå ihop bönen. Och man till exempel är på färd. Då brukade profeten a.s. be dhuhr på Assers tid. Om han var på färd innan dhuhr hade gått in. Och samma sak med maghrib och isha. Om man är på färd så är det bättre att skjuta upp maghrib till isha-bön. Tills man då kommer fram. Men det är ju undantag. Men annars så är grunden att det är bättre att be bönen i dess första tid. Okej? Och författaren kommer här nämna några hadither som bevisar detta. Och man kan också säga som generella bevis på den här principen att Allah subhanahu wa ta'ala i Koranen prisar de som skyndar sig till honom. De som skyndar sig att göra goda gärningar och de som tävlar i att göra goda gärningar. Är ni med? Även om vi nu säger, hypotetiskt, du får be dhuhr 45. Men personen som gör det utan orsak. Och så har han ingen legitim orsak. Men jag väntar med att be. Har den här personen skyndat sig att utföra sina plikter? Har den här personen tävlat att utföra sina plikter? Nej, då har han inte. Så att det är bättre ur ett islamiskt perspektiv att alltid skynda sig att göra det goda. Profeten a.s. sprang ibland för att ge sadaqa. I rädsla för att han skulle glömma bort pengarna han hade eller guldet han skulle ge bort i sadaqa. Men skyndade sig, sprang nästan. För att han ville göra de här goda gärningarna snabbt. Är ni med? Och vad säger Allah subhanahu wa ta'ala? Profeten Musa a.s. sa وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّكَ لِتَرَضَى. Och jag har skyndat mig, eller jag skyndar mig till dig min herre för att göra dig nöjd. Jag skyndar mig i att lyda dig. I att ge dig det gehör och lyssna på dina påbud för att göra dig nöjd. Och Allah nämner i Koranen också fästa biqul khairat, tävla i det goda och sari'u ila magfiratin, och tävla till er herres förlåtelse och till paradis. Och det här kan inte riktigt appliceras på den personen som ber bönen i sista minuten utan en giltig orsak. Är ni med? Så grunden är att man som muslim ska försöka skydda sig att göra de goda gärningarna. Låt oss då börja med dagens första hadith, hadith Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, där han säger att Rasulullah, eller han frågade profeten alaihi salatu wassalam om den bästa gärningen. Han sa ayyul amal ahabbu ila Allah ta'ala, vilken är den mest älskade gärningen hos Allah? Och då så sa profeten alaihi salatu wassalam as-salatu ala waqtiha, att utföra bönen på dess tid. Och så sa jag, vilken gärning kommer efter det? Thumma ay. Då så sa han, birr al-walidain. Lydnad eller godhet mot ens föräldrar. Och jag sa, vilken gärning kommer efter detta? Och då så sa han, al-jihad fi sabilillah. Och så sa Abdullah ibn Mas'ud, att om, eller dessa ord berättade Rasulullah sallallahu alaihi wasallam för mig, och om jag hade bett honom om mer, så hade han givit mig mer. Och denna hadith finns Bukhari, Muslim, Tirmidhi och andra. Här finner vi sahabas iver radiyallahu anhum i att söka det goda. Inte bara, ja Rasulullah, vilka är de goda gärningarna? Utan vilka är de bästa gärningarna? Och vilka är de gärningarna Allah älskar mest? Och det här bevisar att det finns ett parabol, det finns variation mellan gärningarna. Att vissa gärningar överträffar andra i islam. Vissa gärningar är bättre än andra. Och att det finns vissa gärningar som Allah älskar mer än andra gärningar. Är ni med? Och från dessa mest älskade gärningar till Allah Azza wa Jal är bönen. Och här nämnde de där att som svar på den första frågan, vilken är den mest älskade gärningen till Allah, så sa han bönen. Här talar vi om de fysiska gärningarna. Om man talar om gärningar generellt så är den bästa gärningen al-imanu billah. Att tro på Allah och hans sändebud och att särskilja Allah i tawhid. Det är utan tvekan den bästa gärningen. Men här han frågar om de fysiska gärningarna. Vad är det bästa jag kan utföra för gärning som muslim? Och då fick han då svaret att be bönen. De obligatoriska bönerna på dess tid. Och då säger vissa det här att det här betyder på dess första tid. I början av tiden. Okej. Och han sa, vad kommer sen? Vilken gärning kommer efter bönen? Och då så sa han, birrul walidain. Godhet och hängivenhet mot ens föräldrar. Att vara god, snäll, trevlig mot ens mor och ens far. Det här är också bland de absolut högsta och bästa gärningar i islam. Och han sa, vad kommer sen? Och då så sa han, al-jihadu fi sabilillah. Att strida för Allahs skull. Och han sa, hade jag bett om mer, hade han givit mig mer. Denna hadith bevisar att bönen är den bästa gärningen och sedan godhet mot ens föräldrar. Och vissa av salaf sa här att bönen är tacksamhet till Allah och godhet mot ens föräldrar är tacksamhet till ens föräldrar. Och Allah har ju nämnt i Koranen att visa tacksamhet till mig och era föräldrar. Så muslimen ska be sina fem salat och muslimen ska vara god, hängiven och yani, vänlig mot sina föräldrar. I tal, i agerande, i handling, i dua. Med allting som en religionen har kommit och uppmuntrat med. Så ska man försöka behaga och göra sina föräldrar nöjd. Och tänk också här att birrul walidain, att vara god mot ens föräldrar, är en dyrkan. Och det är inte bara en dyrkan, det är den näst bästa dyrkan. Är ni med? Och vad är godhet mot ens föräldrar? Det kan vara att gå och handla. Att skjutsa dem. Att diska, att dammsuga. Att säga till sin mamma eller pappa jazakallahu khairan, barakallahu fik, hålla upp dörren, hämta lite vatten. Ja? Men det är en dyrkan som du belönas med, subhanallah. Till och med vissa lärare säger att om du vet att till exempel din mamma tycker om en viss färg, att du klär dig med vitt och säger du är så fin min son när du har vitt. Och du egentligen tycker om en annan färg, men du klär dig med vitt för att göra din mamma glad. Då är det en god gärning i sig. Subhanallah. Så birrul walidain ifrån de godaste och bästa gärningar i islam. Och sen nämndes al-jihadu fi sabilillah. Att strida för Allahs skull. En sann jihad som uppfyller islams kriterier och regler. Inte den här isad och enligt terrorism och sånt som inte har någonting med jihad att göra. Utan en sann jihad. Så som det var på profetens tid alaihissalatu wassalam. Och lägg märke till här att bönen och godhet mot ens föräldrar är bättre än al-jihad fi sabilillah. Varför? Här har de lärde diskuterat den här frågan. Varför? Jo, för att as-salawat al-khams, de fem bönerna, och godhet mot ens föräldrar är fardhu al-ayn. Det är en plikt för varje muslim. Alltid. Men det finns inte så här att nu skulle du vara olydig mot dina föräldrar, nu skulle du lämna bönen. Nej. Du måste alltid be och du måste alltid vara god mot dina föräldrar. Men jihad är i grunden inte fardhu al-ayn för allt och alla i alla tider. Är ni med? Och att jihad är något som kanske kommer för en person en gång i livet, två gånger i livet, under en kort period. Och för vissa personer och inte alla personer. Till skillnad från de här som är rutinmässigt dagligen ber man sina fem salat och ska vara god mot ens föräldrar. Så därför nämndes de då som att de har företräde. Och här blir man ju också förvånad över dem som till exempel åkte ner till Syrien, till Daesh, vilket inte alls var jihad, men i deras i fantasivärld så var det jihad. Och gjorde det i olydnad till sina föräldrar. Och gjorde sina föräldrar, krossade deras hjärtan. Är ni med? Och fram tills idag, vissa de dog, de krossade sina föräldrars hjärtan, de ljög för sina föräldrar. Så jag ska åka på semester eller hit och dit. Och de fick inte tillåtelse. Så Vad är det här för slags islam? Är ni med? Allah muslim. Allah skydda oss. Vi går vidare till nästa hadith. Och den är faktiskt exakt likadan, så vi går vidare till den efter. Och den berättas om Farwa radiallahu anha, där hon sa att jag var från dem som gav en trohetsed till profeten alihi salatu wassalam. Och qalet, jag frågade honom, vad är den bästa av gärningar? Och då så sa han, as-sala li awwal waqtiha. Det är att utföra bönen i början på dess tid. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidhi. Och den är autentisk. Så här fick den här kvinnan, radiallahu anha, svar på frågan om den bästa gärningen. Och svaret var att det är att be bönen på dess första tid. Att be bönen på dess första tid. Och vi har ju gått igenom en hadith, men vi kan repetera det. Och som jag nämnde innan, att författaren här gör som Imam al-Bukhari och många andra imamer inom hadith, att man repeterar en hadith med flera som har flera olika ämnen och meningar där den passar in. En hadith kan passa in i kapitlet om bönen, kapitlet om zakat, kapitlet om hajj och så vidare, för att den innehåller flera olika delar. Och en av de haditherna vi gick igenom var hadithen från Ubadah ibn Samit radiyallahu anhu, där han sa att profeten alaihi salatu wassalam sa, fem stycken böner har Allah förpliktigat. Den som fullbordar dess wudu, och den som ber dem på tid, och fullbordar dess ruku och sujud och dess khushu, inlevelse, har ett löfte hos Allah att Allah kommer att förlåta honom. Och den som inte lever upp till detta har inget löfte hos Allah. Om Allah vill kommer han att förlåta honom, och om han vill kommer han att straffa honom. Så här nämndes var shahid från hadithen, att den som slår vakt om de fem dagliga bönerna och ber dem på dess tid, och sallahunna li waqtihinna, men ber du din bön på dess tid, så har det ett löfte från Allah azza wa jalla att Allah kommer att förlåta dig och låta dig gå in i paradiset. Ber du inte på bönen på dess tid och skjuter upp den, så har du ett problem. Om Allah vill kommer han att straffa dig, och om han vill kommer han att förlåta dig. Är du med? Och därför, som det kommer att komma senare i boken, är det en stor synd att skjuta upp bönen tills tiden har gått ut. Att be dhuhr efter asr, att be asr efter maghrib, att be maghrib efter isha, att med flit be fajr efter soluppgången, eller värst av allt, att bara be alla salat tillsammans, som vissa gör. Ja, det här är från de grövsta av synder i islam. Och steget värre att lämna en bön helt och hållet, att inte be den alls. Och det kommer vi också inshallah tala om senare i denna bok. Vi går vidare till nästa kapitel, som är At-tarrib fi salat al-jama'a wa ma ja'a fi man kharaja yuridu al-jama'a fa wajada an-nasa qad sallu. Förmaningen om att be samlingsbön, salat al-jama'a, det vill säga i moskén eller på böneplatsen. Och belöningen av, eller, och situationen för den som ger sig ut till bönen och kommer till moskén och finner att folk redan har bett. Vad ska han göra för någonting? Så två frågor tas här upp i detta kapitel. Första är då, man kan säga, domen och bestämmelsen och belöningen av att be salat al-jama'a, att be samlingsbön. Och två, vad händer om du går till samlingsbönen men finner att man redan har bett? Vad gör du då? Får du belöning? Får du inte belöning? Och kan du be en andra jama'a? Så inshallah, de här frågorna kommer vi inshallah diskutera. Och här kan man också säga att man kan säga två viktiga frågor i detta kapitel. Författaren nämner här salatul jama'a, att be samlingsbön. Och han sa inte att be i moskén. Grunden är att man ber samlingsbön i moskén. Men är det ett villkor för att det ska vara en jama'a att den utförs i moskén? Eller är det en jama'a även om den inte bes i moskén? Är ni med? Förstår ni frågan? Till exempel nu, Vi har en lokal här. Och låt oss säga hypotetiskt att det finns en riktig moské. Okay. Om vi ber här jamaa tillsammans, då har vi bett jamaa. Okay. Går vi till moskén och ber tillsammans, då har vi också bett jamaa. Och här finns det lite olika åsikter hos de lärda. Majoriteten av de lärda, de fyra lagskolorna, Abu Hanifa, Malik, Shafi, Ahmed, nämner att om vi ber här, då är det jamaa. Det är bättre att gå till moskén, det är en annan belöning att gå till moskén, det är mer belöning att gå till moskén. Men el-jamaa, vad kan man säga, förverkligas även om vi skulle be här. Så länge vi ber tillsammans. Okay? Och de säger att det här är det som är obligatoriskt. Att man som muslim ska be jamaa. Och att be i den moskén är bättre. Inshallah. Vi kommer att komma till den här frågan. Att be i moskén, är det obligatoriskt eller rekommenderat? Eller starkt rekommenderat? Vi kommer inshallah tala att ta upp denna fråga. Men de lärda är överens om att kvinnan inte behöver gå till moskén. Det finns inga olika åsikter i den här frågan. De lärda är överens om att det alltid är bättre för mannen att gå i moskén. Och sedan finns det olika åsikter om han får be hemma eller måste gå till moskén. Okay? Och sedan finns det då åsikter jag nämnde att man får be jamaa på en annan plats än moskén. Men det som verkar vara korrekt, om vi kollar på texterna här, är att om du bor nära moskén, du hör adhan och du är frisk som man, så måste du gå till moskén. Och ni kommer att höra bevisen på detta inshallah ta'ala. Första hadithen berättas från Abu Huraira radiyallahu anhu, där Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: Salatu rajuli fi jama'atin tad'afu aw na'am tad'afu ala salatihi fi baytihi aw fi suqihi 25 dhi'fan. En mans bön i jama'a, alltså i samling, fördubblas över hans bön i hans hem eller på hans marknad 25 nivåer. Detta för att om han gör wudu, för ahsan al-wudu, och fullbordar sin wudu, thumma kharaja ila al-masjid, och sedan går ut till moskén, la yukhrijuhu illa salat, och han går endast ut för att be, så kommer varenda steg han tar att lyfta honom en nivå och kommer att sudda bort en synd. Och kommer han sen ber, så kommer änglarna att be för honom så länge han är kvar på sin böneplats, så länge han inte tappar sin wudu. Och änglarna kommer att säga: Allahumma salli alayhi, wa Allah, sänd din nåd över honom. Allahumma arhamhu, wa Allah, förbarma dig över honom. Och han kommer att vara i bön så länge han väntar på bönen. Och denna hadith är Bukhari, Muslim. Så han nämner profeten alaihi salatu wassalam att en mans bön i moskén fördubblas och mångdubblas jämfört med om han skulle be i sitt hem eller på sin marknad eller affär eller liknande. Den mångdubblas med 25 nivåer. Yani ber han hemma är det en salat. Ber han i moskén är det 25 salat. Så här finner vi belöningen av att be jamaa. Och inte bara det, det nämndes här, vilket vi talat om tidigare, belöningen av att gå till moskén. Att för varenda steg du tar får du en belöning. Och det nämndes i vissa riwaya på hadithen, 10 belöningar. Allah höjer dig nivåer. Och Allah suddar bort för dig synden. Mashallah. Och när du väl kommer till moskén och ber, eller från det att du lämnar hemmet för att gå till bönen, tills det att du kommer hem är du i bön. Alltså änglarna skriver att du är i bön. Så om du går till moskén, ibland det är så att ta en kvart att gå, ta en kvart att gå hem, ta 10 minuter att be moskén, ta nästan en timme igen. Du tänker sen bönen är 5 minuter. Nej, det kommer att skrivas att du har bett en timme. Eller den tiden du tar från att du lämnar hemmet tills att du kommer hem. Mashallah. Men att du är i salat, en timmes bön. Och i moskén så kommer änglarna att göra dua för dig. Så länge du inte tappar din wudu kommer de att göra dua för dig. Och ibland det händer att du går till moskén maghrib och sitter och väntar på isha. Kanske sitter på dars och väntar på isha. Kanske sitter och läser Koranen, gör dhikr och väntar på isha. Mashallah, då får du också belöningen av att du har bett hela tiden. Och änglarna är där och gör dua för dig. En fråga. Änglarnas dua, är den accepterad eller?
Ja.
Ja. Subhanallah. Och vem skulle inte vilja detta? änglarna ber för oss. Ber att Allah ska förlåta oss och förbarma sig över oss. Subhanallah. Så därför är det också så otroligt skön känsla att gå till moskén och sitta i moskén. Eller hur? Subhanallah, det är en känsla som är inte går att sätta ord på. Nej. Det berättas sen från Abdullah bin Umar radiyallahu anhuma att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa salatu jama'ati afdalu min salatil fard bi 27 daraja. Rawahu al-Malik, Bukhari, Muslim. Här säger profeten alaihi wasallam att samlingsbön är bättre än individuell bön med 27 nivåer. Och hadithen är som vi hörde muttafaqun alaihi i Bukhari, Muslim. Att be i samlingsbön är 27 gånger bättre än att be hemma. Eller än att be själv. Vad är skillnaden på denna hadith och föregående hadith? Om ni har varit lyhörda. I belöning.
25 och 27.
25 och 27. Första hadithen nämner 25. Och denna nämner 27. Så då är frågan. Om vi går och ber i jamaa, vi går och ber i moskén. Är det 25 gånger bättre eller 27 gånger bättre? Är det vilken av dessa två hadither som både är autentiska ska appliceras?
Den första raden. Första, alltså 27 gånger belöning om du ber första raden.
Ja, de lärde ha lite olika förklaringar. Vissa säger, som du sa, att det kan variera från person till person beroende på hur pass väl han utför bönen. Alltså gör du mera sunna, du kanske ber första raden och du har mera inlevelse och så vidare, så får du mer belöning. Det är en tolkning. En annan tolkning är att i början av islam så var det 25. Belöningen var gånger 25. Men Allah Azza wa Jal med hans nåd ökade till 27. Han gav extra. Förstår ni? Så att det finns ingen motsägelse här. Allah. Ja. Sen nämner författaren en hadith från Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Där han säger, och det här är en affär, sa jag hadith, det är en affär, en berättelse från Abdullah ibn Mas'ud. Där han då sa, Men sarrahu an yalqa allaha gadan musliman, fal yuhafidh ala haulai salawat, haitha yunadi bihinna. Här säger Abdullah radiyallahu anhu, som var från de kunnigaste av sahaba, att den person som vill möta Allah imorgon som en muslim, den av er som vill möta Allah imorgon som en muslim, låt han utföra sina 5 dagliga böner på den platsen där man kallar till dem. Och så sa han, för Allah har lagstiftat för, eller till eran profet alaihi salatu wassalam, sunnan al-huda, yani vägledning, tillvägagångssätt som är vägledning. Och att be dessa 5 böner i moskén är från dessa sunnan. Gärna från profetens vägledning alihi salatu wassalam. Men om ni skulle be i era hem, walau annakum sallaytum fi buyutikum, och om ni skulle be hemma, kama yusalli hadha al-mutakhallif fi baytihi, så som den här personen ber i sitt hem, så skulle ni ha lämnat profetens sunna. Ni skulle ha lämnat eran profets sunna alaihi salatu wassalam, och om ni lämnat hans sunna så skulle ni sannoliken ha gått vilse. Ja? La valeltum. Och så sa han, och om en person fullbordar sin renlighet, alltså wudu eller ghusl, och sedan avser att gå till moskén, en av dessa moskéer, så kommer Allah för honom att skriva en belöning för varje steg och lyfta honom en nivå och ta bort en synd. Och på profetens tid alaihi salatu wassalam så såg vi att det var endast personen som var en känd hycklare som inte gick och bad i moskén. Och en person brukade bäras mellan 2 män. En person som var ursäktad att be hemma, som var sjuk, brukade bäras mellan 2 män och lämnas yani i raden för att kunna utföra bön. Och han sa i en annan riwaya på denna hadith att på profetens tid alaihissalam så var det endast en känd hycklare som inte bad i moskén, eller en person som var sjuk. Och en person brukade föras eller bäras till moskén för att be. Ja. Och denna affär finns i Sahih al-Muslim. Allahu Akbar. Yani vad är det här Abdullah ibn Mas'ud säger? Och det här, ja shabab, är viktigt att förstå att Abdullah ibn Mas'ud, han talar inte bara, eller hittar på någonting. Yani vad har han fått det här ifrån? Han har fått det ifrån profetens uppenbarelse, säger Jesus. Han är för första en alim. En av de kunnigaste sahaba inom Koran och tafsir. Han talar inte och säger inte någonting om religionen utan att det finns ett bevis, eller hur? Så det här som han här säger är ett bevis. Och vad är det då han säger för någonting? Det första är en, man kan säga en förmaning som egentligen borde få varje muslim att lyssna till. Och det är att den som imorgon vill möta Allah som är muslim ska utföra sina böner i moskén. Vem av oss vill inte möta Allah imorgon i tillståndet av islam? Det vill vi alla, eller hur? Och vad som menas här är den som vill möta Allah i tillståndet av att vara en komplett muslim, en fullbordad muslim. För att Ahlus Sunnah wal Jamaa är överens om att en person som ber hemma sina fem böner, han är ändå muslim, han är inte kafir. Han kommer inte möta Allah som kafir på domedagen. Men han kommer inte möta Allah som en fullständig muslim. Han kommer att ha en brist i sin iman. Så vill du möta Allah på domedagen som en riktig muslim, så ska du utföra dina fem böner på den platsen där man kallar till böner. Det här är en förmaning för oss män att gå och be i moskén. Och som vår chef Abdel Mossad brukade säga, yani, till dem som säger att man behöver inte be i moskén, man kan be hemma. Han säger, men okej, varför byggde ni ens moskén? Alltså, vad är syftet med moskén? Det är första frågan. Andra frågan är, vad betyder hayal al-salah, hayal al-falah, qad qamat al-salah? När man gör adhan, vad betyder det? Betyder det be hemma? Betyder det? Nej, betyder kom och be i moskén. Yani, nu är det tid att be. Kom till fem gånger, kom till bön. Så grunden är att man ska gå och be i moskén. Så pass att det kom en gång en blind man, Abdullah ibn Maktum radiyallahu anhu, till profeten alayhi sallallahu alayhi sallam. Och han sa, ja Rasulullah, jag har ingen som kan leda mig till moskén. Jag är ursäktad att be hemma. Så han sa, ja du är ursäktad att be hemma. Och sen när mannen vände sig om så sa han, men stopp, hör du adhan eller iqama? Han sa, ja jag hör adhan eller iqama från hemma. Han sa, besvara, jag finner till dig ingen ursäkt. Och sen vi ska säga till folk som är friska be hemma, nej. Yani, man ska be sina salar i moskén. Och därför bor man i ett muslimsland, man bor nära till moskén och man hör adhan, lämna den här debatten, är det obligatoriskt inte obligatoriskt, be dina salar i moskén. Är ni med? Det finns ingen orsak till att be hemma. Man ska inte be hemma. Som man, du ska gå och be dina fem salar i moskén. Och det är för ditt eget bästa. Och här nämndes vad, vill du möta Allah som är muslim, gör det. Det här är bara samma muslimer. Ja. Och så nämnde han också det här mycket starka uttalandet Allah, att Allah subhanahu wa ta'ala har lagstiftat, har påbjudit profeten alaihi salam ett sunnan. Och sunnan betyder inte här rekommendationen, utan det betyder ett tillvägagångssätt, en metodik som är vägledning. Det är profetens vägledning alaihi salam. Och från dessa sunnan är att be salat i moskén. Och så sa han att den som lämnar denna sunnan, denna metodik, har lämnat profetens väg alaihissalam och han har gått vilse. Han nämnde här ordet att den som lämnar profetens vägledning alaihissalam har gått vilse. La dalaltum. Tror ni att Abdullah ibn Mas'ud skulle säga så till en person som lämnar en rekommendation? Att det är bättre att gå i moskén, men det är sunna, du kan be hemma. Han skulle inte säga så. Utan han säger så här, som är hårda ordalag till personer som lämnat någonting obligatoriskt. Är ni med? För man säger inte till en person som lämnat sunnat och har avvikit från profetens vägar. Det säger man till vem? Det säger man till personer som lämnat någonting obligatoriskt. Är ni med? Så det här är ett argument på att det är obligatoriskt för männen att be sina fem salat i moskén. Och sen sa han nämnde också innan här, att om ni skulle be hemma som den där mutakhallif, eller mutakhallif på, vad blir på svenska, det blir yani den här som är, sitter kvar, han som stannar bakom, han som är hemma, ber hemma, han kallar för mutakhallif. Yani här han säger det tahqiran, yani nedlåtande. Personen som ber hemma, det är khalas mutakhallif, han är inte ens värd att nämna på ett fint sätt. Okej? så skulle ni då avvika från profetens sunna alaihi wasallam. Och sen, efter att ha nämnt dessa ordalag, så nämner han också belöningen av att gå be i moskén. Vilket är att om du gör wudu hemma, du fullbordar din wudu, renlighet, går till moskén, avser att be, så får du en belöning för varje steg, en synd förlåt, så att du höjs en nivå. Mashallah. Så gå och be era böner i moskén. Och så nämnde han att situationen, läget på profetens tid, vad var det för någonting? Det var att alla sahaba gick och bad i moskén. Alla mu'minun gick och bad i moskén. Och det var endast en känd hycklare, munafiq, ma'lum al-nifaq. Alltså folk visste att han var en hycklare. På grund av hans beteende och han hade alla hycklarnas egenskaper som bad hemma. Eller en person som var sjuk och ursäktad. Eller de personerna bad hemma. Men det var inte känt att någon frisk person eller muslim bad hemma. Så här finner vi vad som en konsensus. Att den stämningen som rådde på sahabas tid var att man gick och bad i moskén. Eller hur? Och det var endast en munafiqun som bad hemma. Eller en person som är sjuk. Och han nämnde sig till och med vissa sjuka. Eller personer som kanske hade svårt att gå på grund av hög ålder eller skada i foten eller liknande. Ville inte heller be hemma. De var ursäktade, kunde be hemma. Men bad om hjälp, eller fick hjälp att bäras till moskén. Mellan två män håller honom. Och han bärs till moskén och man lägger honom i raden för att han ska kunna be hemma. Han får be hemma. Men han får skuldkänsla. Han vill inte be hemma. Han vill be i moskén. Subhanallah. Och det här är den aura man ska ha. Är det inte det? Subhanallah. Och ibland subhanallah man ser ungdomar går inte till moskén. Muslimska länder. Sen du ser folk, gamla. Kanske det tar en halvtimme att gå en kort bit till moskén, men han går till moskén. Har du sett det? Någon vi såg, han ber på ett ben. Har du sett det? Tills på YouTube. Han ber på ett ben. Och han ber sunna. Sunna och sunna och sunna. Utan käpp eller någonting. Gammal, kanske 70-80 år. Subhanallah. Och som Sheikh Abdul Razak brukar säga, att vad säger han det på svenska? Det sanna handikappet, det är inte i kroppen. Det är inställningen, motivation. Att personen som är frisk och inte ber sina salar, inte går till moskén, inte fastar, han är den riktiga handikappen. Personen som är sjuk, han har ett handikapp, men ändå gör dessa saker, han är inte handikapp. Är ni med? Så att förbannelsen och ondskan sitter i att vara frisk och inte utföra. Det är en ajzin, eller en kessel, lathet. Subhanallah. Må Allah skydda oss. Så den här Athar lär oss vikten av att gå och be i moskén. Och att det här var någonting som var välkänt på profetens tid att man skulle göra. Det nämns också en hadith från Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiyallahu anhuma, där han säger att jag hörde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säga: Inna Allah tabaraka wa ta'ala la ya'jabu min as-salati fil jam. Rawahu Ahmed wa huwa hasan. Han säger profeten alaihi wasallam att Allah förundras över en person som ber i samling. La'ajab. Allah älskar, tycker om, förundras över en person som går och ber samlingsbön. Det här är någonting som Allah älskar och tycker om. Och ber du i jama'a blir du älskad av Allah subhanahu wa ta'ala. Så att det är, mashallah, någonting väldigt vackert och någonting väldigt fint. Han berättar också en känd hadith från Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma. Och den här hadithen har vi nämnt lite innan, lite förkortat. Det är en känd hadith. Och jag tror till och med Ibn Rajab al-Hanbali har skrivit en bok som heter En ikhtisam fi mala'il a'la. Jag satt och kollade lite i boken, men mashallah, den är, jag vet inte, det är 100 sidor eller någonting. Förklaring på den här hadithen. Okay? Och vi ska inte fördjupa oss så mycket. Kanske någon gång, men inte idag. Och där så säger profeten a.s. att jag såg min herre i natt. Alltså i drömmen. Jag såg min herre i den vackraste av skepnad. Och han sa till mig: Ja Muhammed. Och jag svarade: Labbaik, Rabbi, wa sa'daik. jag är här, ja Allah, jag hör, jag lyder, jag besvarar. Och Allah frågar då profeten Muhammad a.s. vet du vad de högsta änglarna argumenterar om? Diskuterar och argumenterar om. Och då så sa han, la alam, jag vet inte. Och då så sa han att Allah subhanahu wa ta'ala satte sin hand mellan hans axlar, alltså skulderblad, tills jag kände kylan från Allah subhanahu wa ta'ala som kom ut här på bröstkorgen. Och efter det så fick jag kunskapen om vad som finns på himlarna och på jorden. Yani, av vissa aspekter. Eller mellan öst och väst. Och då så säger Allah återigen, ja Muhammed, vet du vad änglarna i det högsta av sällskap argumenterar kring? Och då så sa jag, ja, för han hade här fått inspirationen om detta och kunskapen om detta. De argumenterar om de högsta av nivåer och vad som suddar bort en synder. Och det är att ta många steg till al-jama'at, att fullborda sin wudu i svåra förhållanden och att invänta en bön efter en annan bön. Och den som slår vakt om dessa kommer att leva gott och kommer att dö på ett gott sätt. Och han kommer att vara lika syndfri den dagen hans moder födde honom. Och då så säger Allah igen, ja Muhammad, qultu labbaik wa sa'daik. Och Allah säger då att om du ber så ska du säga, Allahumma inni as'aluka fi'lil khayrat. Ja Allah, jag ber dig om att få göra det goda. Wa tarkil munkarat, och att lämna det onda. Wa hubbul masakin, och att älska de fattiga. Wa idha aratta bi'ibadika fitnatan faqbidni ilayka ghayra maftun. Och om du Allah vill ondska med ett folk, ta då mitt liv innan jag drabbats av denna ondska. Qala wa darajat, och så säger man i hadithen här, och de höga nivåerna är ifsha'u salam, att sprida salam, wa it'amu at'am, och att mata de behövande, wa salatu bil layl wa an-nasu niyam, och att be på natten då folket sover. Och det lades till i en riwaya på hadithen i denna dua, och jag ber dig Allah om att älska, eller bli älskad av dig, och att älska den som du älskar. وَحُبُّ الْعَمَلُ, och att älska de gärningarna som för mig närmare din kärlek. No. Och denna hadith finns i Tirmidhi, och Tirmidhi säger att den är sahih. Och även Imam al-Bukhari nämner att den är autentisk. Så denna hadith, mäktig hadith, där profeten a.s. såg Allah subhanahu wa ta'ala i drömmen. Och Ahlus Sunnah wal Jama'a nämner att det är möjligt att se Allah subhanahu wa ta'ala i drömmen. Men vi kan inte se honom i ett vaket tillstånd. Som det har nämnts i hadithen, att vet att ingen av er kommer att se Allah så länge han lever. Alltså det är omöjligt att se Allah i ett vaket tillstånd så länge man lever. Och också, efter himlafärden så frågade man ju, såg du din Herre? Och då så sa profeten a.s. hur skulle jag kunna göra det? Det var bara ljus. Alltså ett bländande, skinande ljus. Alltså jag skulle inte klara av att se Allah subhanahu wa ta'ala. Men i drömmen är det möjligt att se Allah subhanahu wa ta'ala. Och det är möjligt för alla muslimer. Det är inte bara något som är unikt för profeten alaihi salam. Och Allah subhanahu wa ta'ala ställer då den här frågan till honom. Vet du vad änglarna i det högsta av sällskapet diskuterar? Och det här bevisar att änglarna som är runt Allah subhanahu wa ta'ala diskuterar de troendes angelägenheter. Eller vilka är de bästa av gärningar? Vad är det som ger mest belöning? Vad är det som suddar bort personernas synder? Vad är det som höjer dem i nivåer? Det här är en fråga som änglarna diskuterar. Så profeten a.s. gör det man ska göra då man inte vet. Jag säger, jag vet inte. Allah har det. Och då inspirerar Allah honom med kunskapen om detta. Okej? Okay? Och nämner att från dessa av bästa gärningar som höjer personen i nivåer, suddar bort synder och ger personen belöningar är att ta många steg till moskén, al-jama'at, till moskén för att be i samlingsbön. Att fullborda sin wudu under svåra förhållanden. Och att invänta en bön efter en annan bön. Och så nämndes att den som personen som är slå vakt om detta. Så han, men hafad alayhinna. personer som utför detta. Alltså han går varje dag till moskén, ber sina salam. Han fullbordar sin vudu, fuskar inte vudu. Och väntar på bönen efter nästa bön. Kommer att leva gott och kommer att dö en vacker död. Och vi nämnde ju tidigare att det här är från asbab, orsakerna till att få ett lyckligt liv. Att få lycka i livet, vilket är någonting vi alla söker, eller hur? Och att dö en vacker död, vilket är någonting vi också alla söker. Vill du göra det? Vad skulle du göra för någonting? Göra din vudu. Fullborda vudu. Gå till moskén. Be dina fem salar i moskén. Och kanske ha som vana att sitta och vänta på en bön. Att kanske be Maghrib och vänta på Isha i moskén. Då kommer du inshallah få den här otroliga belöningen. Leva lyckligt och dö lyckligt. Och sen så nämndes den här otroligt vackra du'an som man kan säga: Allahumma inni as'aluka fi'l al-khayrat wa tark al-munkarat. Och Allah, jag ber dig om en gåva av att få göra det goda, fi'l al-khayrat, alla goda gärningar, vare sig det är tal eller handling. Wa tark al-munkarat, och att lämna alla former av synder, vare sig det är tal eller agerande eller dålig karaktär, vad det än må vara. Och han nämner Ibn Rajab al-Hanbali att det här omfattar alla former av goda gärningar. Det omfattar allting gott i dunya, säger han. Och han nämner här en fejda. Och det är att profeten alaihissalam, som Aisha sa, han valde alltid de mest omfattande och enkla dua. Om ni kollar på profetens dua alaihissalam, så är den väldigt omfattande. Den är kort, jawami', de är inte långa, de är inte komplicerade, de är inte flera sidor. De är korta, men de är väldigt konsista och omfattande. Eller hur? Som här, Allahumma, jag ber dig om att få göra det goda och att få lämna det dåliga. Vad är det i dunya för gott som har utelämnats i denna dag? Ingenting. För antingen det handlar om att göra gott eller att avstå från ont. Eller hur? Kommer nära till Allah. Och det omfattas av denna dag. Och sen nämner Ibn Rajab också vad är hemligheten med att han i samma dua ber om att få älska Allah, bli älskad av Allah, och att älska dem Allah älskar och det Allah älskar, och de gärningarna som för honom nära till Allah. För att med den här drivkraften av att älska Allah subhanahu wa ta'ala och älska de goda gärningarna, kommer han att kunna göra det goda och att lämna det dåliga. Är ni med? Subhanallah. Så här nämndes då, eller vad kan man säga, nyckeln till lycka i detta liv. Att göra det goda och att lämna det dåliga. Och sen nämndes وَحُبُّ الْمَسَاكِينَ, och jag ber dig Allah att få älska de, jag sa här, fattiga. Miskin kan vara en person som är, inte har tillräckligt. Han är inte speciellt rik och så vidare. Och här nämns det också jättemånga hadither och texter på dygden av att vara nära de fattiga. De simpla människorna. Och att kanske inte umgås så mycket med rika och folk som bara tänker på status och pengar och liknande saker. Det var en sahabi, Abu Dharr radiallahu anhu, han sa att min khalil, min älskade vän, gav mig 7 råd. Och ett av dem var وَأَوْصَانِ بِحُبِّ الْمَسَكِينَ وَدُّنُوَ مِنْهُ. Och han gav mig rådet av att älska de fattiga och att hålla mig nära till dem. Han gav mig rådet av att älska de fattiga och att vara dem nära. Och det här är någonting vi finner från profeten Sunnah alaihi wasallam. Var han inte alltid nära de fattiga? Var han inte de fattigas en person? Gick han inte hem till de fattiga om de bjöd på mat? Hjälpte han inte de fattiga? Han var med de fattiga. Det var hans håll, förstår ni? Att vara nära de fattiga. Och han nämner Ibn Rajab en väldigt vacker sak. Han säger att vara nära de fattiga är ikhlas. Och leder dig till ikhlas, till uppriktighet. Okej. Okay. För att det finns ingen, ja, det är världslig, vad kan man säga, vinst i att vara nära de fattiga. Är ni med? Det finns ingen så här status i att umgås med fattiga och simpla människor. Det finns inte någon så här världslig vinning. Jag är med dem för att de kommer hjälpa mig att få det ena och det andra. Nej, du är den som hjälper dem. De kommer inte hjälpa dig med någonting alls när du kommer till det världsliga. Så en person som umgås eller nära de fattiga och hjälper de fattiga är en person som verkligen har ikhlas. För där finns det ingenting världsligt att hämta. Förstår ni? Så det är ett tecken på att personen är uppriktig. Men den som iggar alla fattiga med sakin och bara drar sig till de rika är en person som kanske dras till de här världsliga yani vinsterna. Är ni med? Och sen så blir han inspirerad att säga till Allah subhanahu wa ta'ala: och Allah, om du vill drabba ett folk med en fitna, så en motgång, så ta mitt liv till dig innan jag drabbas av denna fitna. Och här nämnde de lärda att vad som här menas med fitna är den vilseledande fitnan. Den riktigt onda fitnan. För att, som Abdullah ibn Mas'ud sa, varje person kommer att drabbas av fitnan. Allah har sagt: وَنَبْلُوكُمْ بِشَرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَ. Vi kommer pröva med gott och ont. إِنَّمَا أَوْلَادُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ أَوْلَادُكُمْ فِتْنَ. Era barn, era fruar, era pengar är fitna. Så det blir fel att bara säga Allahumma inni a'udhu bika min al-fitna. För då söker du skydd både från de prövningarna som vi måste leva med, som kan vara positiva, och de prövningarna som är negativa. Så därför så sa Abdullah ibn Mas'ud att om du ska be Allah att skydda dig från en fitna, be Allah att skydda dig från den onda fitnan, den vilseledande fitnan. Al-fitna al-mudillat. Och Allah skydda mig från den vilseledande fitnan. Och om du vill drabba ett folk med den, ta mitt liv innan. Eller låt mig inte vara en del av dessa människor och drabbas av denna fitna. Och det här är, shabab, en viktig sak. Att det finns, subhanallah, folk som lever på ett visst sätt, kanske i folks ögon på ett positivt sätt, men sen drabbas av en fitna i sitt hjärta och börjar att avvika från sanningen. Och börjar att se att vad som är fel är rätt. Vad som är haram är halal. Vad som är sunna blir fel. Och vad som är bidda blir rätt. Men den här personen har drabbats av fitna. Och imam, eller sahabi radiyallahu anhu, som heter Hudayfa, som var en av de kunnigaste sahaba när det kommer till kunskapen om al-fitna, han sa ett jättevackert uttalande. Jättevackert uttalande. Han sa att den sanna fitna, alltså den samma fitna som en person drabbas av, är att han börjar se fel som rätt och rätt som fel. Att han ser det han igår ansåg vara haram att idag vara halal. Det han igår ansåg att vara fel att idag vara tillåtet. Alltså det här är den sanna fitnan. Och så sa han: Iyyakum wa talawun fi dinillah. Jag varnar er från att byta skepnad i Allahs religion. Eller byta färg. Alltså byta ansikte i Allahs religion. För Allahs religion är en. Ja. Så han sa att tecken på att en person drabbas av en fitna är att du ser honom göra de här, yani, vad säger man, helvändningarna. Att från att sitta och säga haram, 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 saker som kanske är korrekta, till att dagen efter sitta och säga halal, halal, halal. Och han nästan gör när av personen han var igår. Förstår ni? Den här personen har drabbats av en fitna. I hans hjärta, det är khalas. Om Allah inte vägleder honom tillbaka. Och det här är ett halawun för din illa. Det här är att byta ansikte i Allahs religion. Och han sa Allahs religion är en. Det är inte så här att du är som en kamelont. Du är grön när du är i träden, du är grå när du är på en sten. Nej. Du är alltid en och samma. Vi har inte det här att man vänder kappan efter vinden, som man säger på svenska. Go with the flow. Man är så här, mainstream. Att det som är populärt idag, det kallas vi säger halal. Om alla börjar säga haram, jag kommer också säga haram. Det viktigaste är att jag ska få många likes och följare, folk ska gilla mig och jag ska ge fett vad som passar folk. Nej. Allt blir halal. Allt är som, man kommer med egna åsikter, man hittar udda åsikter, bara för att folk ska gilla vad man säger. Och man akfar ha'olai. Hur många är det till dessa idag, den här tiden vi lever i? Dessa kallare till helvetet. Ulema asu. De är inte så ulema, en juhala asu. Som kallar till ondska, subhanallah. Clowner som sitter, låtsas vara tjur och vilseleder ungdomar bort från sanningen. Som han, och det här är den sanna fitnan. Och just det här vackra också, att Allahs religion är en. Det är inte så här man bara byter dag till dag, som att du byter kläder. Och det här är ett av ett tecken på att en person är på sanningen. Att en person följer Ahli Sunna wa Jama. Den korrekta förståelsen av islam är att han alltid är på en och samma sak. Under hela, yani, vad kan man säga, hans livstid som praktiserande muslim. Alla faser han går igenom, han är ändå alltid ensam. Jag visste, han kanske byter någon fiqh och sitt här och där det finns utrymme för tolkning. Men när det kommer till akida, trosuppfattning, det kommer till metodik och förståelse i religionen, han är alltid en och samma. Han är inte mot en webbdib, han hoppar till höger och vänster, fram och tillbaka. Och skiftar som vi sa. Ja, det är fel. Så ett tecken på att personen är på den rätta vägen är att man är stabil. Inte att man håller på och leker med religionen. Religionen är allvarligt. Det är inte någon du byter från att heja på ett fotbollslag till ett annat fotbollslag. Eller, nej, det här är allvarligt. Det är allas religion. Det är vägen till paradis. Det är en väg, en rak väg. Och vad är det? Det är Koranen och sunnan på sahabas förståelse. Det är ingenting annat. Det finns ingen ny islam. Det finns ingen reformerad tolkning av islam. De har kommit med nya åsikter som går emot vad de lärda har varit på 1400 år. Det här, bara kasta i papperskorgen. Extra sådana här personer. Varna er för sådana här dajjalin. Sådana här farliga, det är en shayatin som sitter och vilseleder människor och kallar dem till helvetet. Så var på era vakt och akta er för dessa människor. Och sen, sista meningen i hadithen, sen avrundar vi. Så sa profeten a.s. att vad som höjer en persons nivåer är ifsha och salam, wa ita'am och ta'am, wa as-salatu bil-layli wa nasu niyam. Det är att sprida salam, att mata folk och att be på natten då folket sover. Och de här vackra råden var faktiskt det första rådet som profeten a.s. gav till folket i Medina. Har ni hört den hadithen? Han kommer in. Och den här lärde mannen från judarna, Abdullah ibn Salam. Han var, mashallah, en av de kunnigaste. Hans pappa var kunnig, han var kunnig. Han var riktig, alltså rabbi. Alltså vad heter det? Rabbi. Så han var skriftkunnig. Han sa, jag vill kolla vem är den här mannen. Folk säger att han är lugnare, jag vill kolla vem han är. Så han sa, när jag såg honom, jag såg att hans ansikte inte var lugnare. Alltså hans första intryck. Jag såg på honom att han är en ärlig person. Men han hade den här firasa, en personlighetskännare. Han kunde se på folk. Så han såg på honom att han var ärlig. Och det första han sa, ja, Johannes, människor, afshu salam, sprid salam, positivitet, hälsa på varandra. Wa tala gott, wa atibul kalam, wa at'imul ta'am, och mata folk, wa sallu bil-layl wa nasu niyam, och be på natten då folket sover, tadkhulu jannata rabbikum bisalam, så kommer ni att gå in i den herres paradis med frid. Så det liknar de här råden. Att sprida salam, att mata folk generellt. Mata fattiga är bäst, men även att mata och bjuda varandra på mat är en god gärning i islam. Och att be frivillig bön på natten då folket sover är bland de bästa av gärningar i islam. Och vi avrundar därför idag. Det är några hadith kvar, men vi tar dem inshallah nästa vecka. والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Och en viktig fråga här som kanske någon säkert har frågat här är rent praktiskt. Vi sa man måste be moskén. Man ska be moskén om man hör att där man ska gå till moskén. Rent praktiskt för oss i Sverige måste vi gå och be moskén. För det första, är dessa bönelokaler ens en moské? Alltså, det är skillnad på bönelokal som hyrs och en moské, en mosalla. Vissa av dessa bönelokaler har inte ens fem salla. Det är bättre att gå och be i en mosalla än att be hemma. Och som vissa av dem där har sagt, att dessa mosallajat, dessa böneplatser som är avsedda för bönen, tar ändå någon form av bestämmelse av en moské. Är ni med? Så att det är självklart bättre att gå och be bönen i sin lokala bönelokal. Men är det obligatoriskt? De lärda har sagt, när blir det obligatoriskt att be i moskén? Det är om en person skulle göra adan på taket, byggnaden till moskén, och du skulle höra det hemma, utan mikrofon. Är ni med? Han gör adan högt. Och ljudet når din lägenhet. Du hör det. Då bor du så pass nära att du måste gå och be i moskén. Bor du längre bort så att du inte hör ljudet till adhan, eller skulle hypotetiskt höra ljudet till adhan, är du inte skyldig att gå och be i moskén. Men det är ändå bättre. Är ni med? Så det är kortfattat en svar på den här frågan. Ja, Adam.
Det finns väl, alltså terhufflare brukar väl gå till moskén, men det var mest nattbönerna som tog det på, alltså fajr och isha. Det var då de gick till moskén. För de har sett vilka som går.
Precis.
Ja.
Precis. Vilken tid ska man be då hör Asr på vintern? När det bara är en timme mellan dessa. Det är det, man ska be Dhuhr innan Asr. Man ska be Dhuhr innan Asr. Men skulle det finnas exceptionella förhållanden så kan man ibland få slå ihop den. Om man till exempel jobbar och man får lunch klockan 1. Och då har till exempel Asr redan gått in. Till exempel. Och du får inte ta lunch innan, det går inte och så vidare. Och det här kanske hände en gång i veckan eller någonting sånt. Då får man slå ihop bönen. Men man ska försöka att alltid be bönen på sin tid om man har möjligheter. Men kan man inte på grund av att till exempel på vintern så är det faktiskt ibland, jag tror till och med 40 minuter mellan Dhuhr och Asr. Är det inte det?
Nej.
Kortaste
dagen. Vi blir
Jumma och Asr. Ja, precis. Vi blir Jumma sen Asr. Men tänk dig de uppe där i Luleå. Jag tror de har 10 minuter mellan Dhuhr och Asr. Så i alla fall, vid vissa tillfällen där det blir svårt så kan man slå ihop bönen. Kolla, som en resande person. Om en person skulle försova sig. Försova sig och missa en bön, vad gör man då? Ja, vad gör man då? Så fort man vaknar ber man. När man vaknar så gör man vudu och tar igen den bönen eller de bönerna man har missat. Det kan ju hända att man kanske försover sig över flera böner. Men det är också viktigt att man som muslim försöker att planera sin tid. Man är inte vaken när man är jättetrött, jättesent och sover en timme innan fajr. Och man vet att man kommer inte vakna. Det blir också fel. Man ska planera så att man vaknar till bönen, man ställer alarm. Man kan ställa flera larm på mobilen, 2-3 larm. Man kan lägga mobilen på avstånd. Man kan säga till sin fru, väck mig. Det finns så många saker man kan göra. Det finns till och med så här, mobil. Vad är det den? Du sätter på larmet. Larmet stängs inte av tills du går och spolar vatten i toaletten. Det finns en larm. Den känner av på något sätt. Eller du måste höra ljudet. Ja, man ser till att man vaknar. Är ni med? Eller är det här att du ska sova en timme innan fajr? Av en anledning, lägg det på golvet. Så att du inte sover bekvämt. Så att du verkligen vaknar igen. Så att man försöker vakna. Men skulle man försova sig så sa profeten alaihissalam att den som glömt en bön eller sovit ska be den när han kommer på den. Och det är hans enda sovning. Allah. Ja,
om man har som avsikt att be i moskén men missar på grund av trafiken, får man samma belöning?
Det var ju sista delen av detta kapitel. Brodern frågar om man skulle missa bönen och ändå kommer till moskén, får man då samma belöning? Ja, det får man. Och även om du misstänker att du har missat bönen, gå ändå till moskén. Och du får be en andra jama. Men det kommer vi själva prata om nästa lektion.
Om det skulle vara en riktig jihad och ens föräldrar inte vill att man går eller tillåter inte. Vad är man skyldig att göra då?
Den här frågan får du ta till Ulema.
Svår.
Men till exempel, om du är som förr i tiden, du är i ett muslimskt land, landet blir attackerat, det är fard al-ayn för alla ungdomar att försvara landet från aggressionerna från fienden. Då måste man kriga och försvara landet. Om ledaren säger det och om föräldrarna säger nej, då ska du trotsa det. Förstår du? För då det är fard al-ayn, alltså det är en plikt. Om du inte gör det, landet kanske faller, staden faller. Hänger du med? Men man kan inte heller missbruka. De som åkte till ISIS, de sa samma sak. De sa det är fard al-ayn. Hela världen måste göra hijra till Syrien. Och lyda, vet han, al-Baghdadi. Han är våran khalifa. Ja, ni kallar en fader. Det är bara påhitt, yani. Bluff. Det var inte riktigt jihad på något sätt. Det var inget khalifat och det var, yani, det var galenskapen av omstånd. Kan man slå ihop Maghrib och Isha-bönen under sommartid för att vakna till Fajr-bönen? Den här frågan har vi också talat om tidigare. Och vi har sagt att samma princip gäller där, att om man inte kan vara vaken så får man slå ihop bönen. Att till exempel man jobbar mycket, man är helt utmattad, man slår upp tid på morgonen. Då får man ibland slå ihop Maghrib och Isha på Maghribstid och sen gå och sova. Det är tillåtet inshallah. Men man ska försöka att inte ta det till en vana. att man alltid gör det under hela sommaren, utan man gör det bara om det finns ett behov. Det är grunden.
Om man får en fråga, till exempel en person har missat, han har missat tiden av bönen.
Eid?
Nej, inte Eid. Utan han har missat sin, man kan säga han har missat dörr. Asr har gått in och han har missat dörr utan en legitim orsak.
Ja.
Och han frågar, får jag be dörr nu? Räknas det? Vad ska man svara på det här? Det har hänt att jag har fått.
Ja, om en person missar bönen, ja, det är på en dag eller något sånt, han ska ta igen den nya tåben. Och hoppas på att alla accepterar den.
Ja.
Om alla accepterar den, det vet jag inte. Vissa lärare sig, den accepteras inte, men låt han be den och göra tåg och hoppas att han accepterar.
Vad är domen på witterbönen om man så missar den?
Vilken?
Om man hade avsikt att be witterbönen som man vaknar upp och fajas dit innan man be witterbönen.
Om man missar nattbönen, witter nattbön, så kan man be den på förmiddagen efter fajan har gått ut. Det finns
en hadith. Jag menar kompensera med Doha-bönen, visst?
Precis. Okay. Att du skulle be witter 3, då kan du be Doha-bönen 4 istället.
Mm.
Ja.
Om en person ber och har ingen sutra framför sig, vad är regeln? Man ska inte krossa honom, men på hur många... Förstår du frågan? Om en person ber till exempel nu här och han har inte lagt någon sutra framför sig, får man krossa honom om man är 2 meter ifrån till exempel?
Brodern frågar om någon ber framför en utan sutra. Vad gör man då? Får man gå framför personen? Du får inte gå framför personen så pass nära att, vad kan man säga, det skulle vara förbjudet om man hade en sutra. Och de lärde har sagt, vad är det, ungefär 2 meter framför personen. Så du kan gå framför avståndet av 2 meter.
Okay.
För annars blir det att personen ber här och det är 10 meter till väggen.
Ah, det
är klart att du får passera.
Det är jobbigt.
Och det är personens fel att den inte har en sutra. Det är inte ditt fel. Är du med? Och vad du kan göra som vissa av Sahaba, att man sätter sig framför personen eller man sätter en stol framför personen eller något så att personen får en sutra. Det kan man också göra. Ja, sista frågan. Det har cirkulerat ett meddelande att man ikväll eller morgonkväll ska be global tahajjud för Palestina. Och jag förstod inte om de menar att be jama eller att be själva. Vad var syftet?
Som man ska be hemma.
Be hemma. De lärde har sagt att det där är en innovation att säga på det där sättet. Vi finner inte det någonstans i profeten Sunna, att han gjorde på det här sättet. Utan det man kan säga är, kära syskon, gör dua för Palestina i era bön. Gör dua för Palestina i era nattbön. Alltså generellt. Du gör så god, gör dua till Allah som han tar. Men att säga speciellt imorgon, det blir fel. Det är inte Sunna på det sättet. Och sen vad som är sunna är att uppmana imamerna att göra qunut. Att efter sista rakan, när de lyfter händerna, göra dua tillsammans med de bedjande i varje bön. Det kan man göra, det är sunna. Men att specifiera och säga på det här sättet att vi ska göra en global tahajjud, det blir som en innovation. Det är inte någonting vi finner i profeten sunna, alaihi wasallam. Allah alam. Jalla, vi avrunda där och ses inshallah ta'ala på söndag. Wassalamu alaikum.
Wassalamu alaikum.